Har ju tagit för vana att säga det sista, att är det någon mer än jag som vill stå upp strax innan jag ska börja tala, så finns ju goda möjligheter att resa på sig i alla fall. Vi talar ju om bön, att be, och så är det om att belysa idag. Jag talade om att bekänna för några söndagar sedan, och så var det belöna härom sisten, så nu är vi framme vid detta med att belysa, som Harald redan har varit inne på. Ska läsa ett par bibelversar som får oss in på temat. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till, hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Och Jesus säger: jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret, utan ha livets ljus. Detta med att ljuset drabbar och att det berör. Jag fick upp i mitt flöde här i veckan. Jag vet att det är någon mer som har sett, men jag tänkte vi bara måste titta på det här. Det är så härligt ibland när det är någon människa som bara möter Jesus så där, och så lyser det på något sätt.
När jag och kollegan står i rulltrappan så hör vi en ganska högljudd sång uppenbara sig här på flygplatsen. Och vi försöker ju se vem är det som sjunger egentligen. Ursäkta. Du sjunger jättevackert. Bara störa dig en sekund här. Ja. Ja, vad som gör att du går och sjunger och så vackert är det på Arlanda då? Vad sa du? Du blir frälst. Nyligen eller?
Två år sedan.
Att du vill dela din glädje här igen.
Ja, det är så dystert här i Stockholm.
Ja, jag förstår. Har du något kort på dig? Personen säger att han har blivit frälst, och det är anledningen till att han sjunger. Det låter ju trevligt för han att han är väldigt glad och vill sprida den här glädjen i form av fin sång på Arlanda. Du förekommer ju lite i våra system. Du har ju lite gamla synder. Och det är nu du har blivit frälst då, efter allt?
Ja, för två år sedan. Jag tog inte Jesus
takten. Ja, okej. Vad är det för religion?
Nej, jag tog på Jesus då. Den
här relationen. Ja, jag förstår. Det här kan vi faktiskt se titt som tätt. Ja, det är väl underbart om man verkligen har lyckats göra en hel omvändning tack vare då att han har blivit frälst och hittar glädje i någonting annat. Det gör ju oss väldigt glada om man kan avstå från kriminaliteten istället. Det är ganska vanligt egentligen att här har vi en individ som har suttit inne och så vidare med ganska mycket brottslighet. Sen så har han då rannsakat sig själv och blivit frälst och förhoppningsvis då slutat med kriminalitet och hittat glädjen i någonting annat. Jag känner mig nöjd där. Ja, ja.
Känner mig nöjd där, ja. Precis. Ja, härligt. Vad är det för religion? Jag tror på Jesus. Som en relation alltså. Ja, det tar ju sig olika uttryck, men jag tycker det är så härligt när man bara får en glimt av någon som helt... Ja. Nej, men jag tycker det är så grått och trist här i Stockholm, så jag går och sjunger lite. Ja, visst. När Mose kom ner från Sina i berg och hade med sig vittnesbördets båda tavlor på vägen ner, visste han inte att hans ansiktes hy strålade efter att han hade talat med Herren. Aron och alla Israels barn såg Mose och se hans ansiktes hy strålade, och de var rädda för att komma nära honom. När Mose hade talat färdigt till dem hängde han en slöja för ansiktet. Varje gång som Mose trädde fram inför Herrens ansikte för att tala med honom tog han av sig slöjan tills han gick ut igen. När han kom ut talade han till Israels barn det som han hade fått befallning om. Och Israels barn såg att Mose ansikte strålade, och Mose hängde slöjan över ansiktet igen tills han gick in för att tala med Herren. Ja, alltså innan det här så är det ju hela den här berättelsen med uttåget ur Egypten. hur Gud befriar Israels folk ifrån slaveriet, hur de kommer ut, hur de firar gudstjänst tillsammans, hur Moses sedan är uppe på berget, tar emot lagens tavlor, alltså de 10 budorden, kommer ner. Och då har folket tillverkat en guldkalv. För att han har varit borta så länge. De går tillbaka till det som de har haft förut. De tänker att, nej men vänta nu, det här är... Och man kan tycka när man läser att det är superkonstigt. Gud har delat på havet, han har befriat dem och de har gått där och så vidare och så vidare. Och samtidigt så finns det ju stråk i detta som man liksom kan känna igen också någonstans. Att, varför dröjer det så länge? Vad är det som händer? Hur var det egentligen förut? Och var ska vi någonstans? Och är det sand i, mellan tårna? Vad är det som... Här står vi mitt i öknen. Och så kommer Mose ner och han blir ju helt förfärad. Ni som har läst, ni vet. Han krossar tavlorna och han är på väg att ge upp. Men så söker han sig upp till Gud igen. Och så är han borta återigen 40 dagar, 40 nätter. Och så när han kommer ner så har han på nytt med sig de här budorden som Gud har skrivit. Och så det här som jag läste. Ansiktet lyser. Fast han själv inte fattade. Men de som kommer, de liksom, vad är det som händer? Och jag tänker att man kan dra någon form av parallell till kanske lite den här killen på Arlanda. Det händer någonting i mötet med levande Gud. Det ser olika ut. Men någonstans så tar det sig uttryck. Alltså det syns spår av Gud hos den som också tar tid med honom på något sätt. Och jag tänkte när jag förberedde den här predikan, tänkte på Peter, min gode vän, som kom till jobbet en sån där dag då han tyckte att det är inte roligt och alltså det är mycket som är jobbigt. Det var väl tufft den dagen, han hade haft en jobbig vecka, vad det nu var, han var trött och han var liksom inte alls på humör. Och så kom han till jobbet och så på jobbet ganska tidigt där på morgonen så blir han stoppad av en jobbarkompis som säger, vad är det med dig Peter egentligen? För att det är som att det är någonting som liksom som lyser. Peter bara, nej, definitivt inte idag. Men för den här kollegan så var det ändå någonting som stack ut. Till och med en dag som den som Peter kände att, nej, men vadå, jag tycker inte livet är speciellt toppen. Och ändå så var det som att det var någonting där. Och jag tänker, vågar vi tro att bön gör skillnad? Bön är ju alltid välinvesterad tid. Alltid. Och som vi ibland brukar säga, det händer alltid något när vi ber. I synnerhet med den som ber. På något plan. Och så tänkte jag på Kenneth i Ludvika. Som gick vår första alfakurs där när jag och Erika hade börjat i Korskyrkan. Och han var alldeles ny i tron. Och han var så där, ja, det var ju spännande och det var, ja, men var intressant och vi läste. Och så vet jag, vi kom en dag till den här kursen. Och så säger Kenneth, alltså det är ju så här. Man brukar ju ta med sig saker hem från jobbet, det gör ju alla. Man tar en penna, man tar lite papper, man tar toarull ibland och det, så är det ju. Ja, det kanske är så vi är lite så. Ja. Men vet ni, häromdagen. Nej, men jag gjorde så här, jag brukar, jag tog en toarulle med mig, gick in i bilen, satt mig i bilen och började köra hem och så plötsligt bara, håller jag på med? Så här kan jag inte bete mig. Jag kan inte ta saker från jobbet. Så jag var tvungen att stanna, vända och åka tillbaka och lämna tillbaka en toarulle, för det var ju liksom, så kan man inte göra, det får man inte göra. Och någonstans så började Gud att jobba med honom på ett ganska banalt plan på ett sätt. Men plötsligt så var det som att han fick ett samvete som han inte liksom riktigt hade känt av tidigare. Inte för att någon sa till honom att nu måste du tänka på det här och nu måste du minsann. Utan mer som någon form av inneboende kraft att han började umgås med Gud. Och sen fick vi hjälpa till med betydligt jobbigare saker. Så, men det Gud ändå var med och gjorde något. Och så tänkte jag också på, jag har nog nämnt om honom, men jag tänkte på, för jag vill bara berätta det som en uppmuntran så här. Jag tänkte på Henke, en av tonåringarna också i Ludvika. Som hade det tufft. Han hade jobbigt av olika anledningar. Och Roger, en av våra församlingsmedlemmar, han jobbade på gymnasiet där Henke gick. Och så kommer Roger en dag och säger, jag bara måste berätta. Min kollega, han har ju Henke. Och nu här senast så kallade han till utvecklingssamtal. Och han tar upp med Henke att han ser att det har hänt något. För plötsligt verkar det som att Henke mår betydligt bättre. Inte bara så att han verkar må bra, utan det visar sig också i skolan. Så hans kollega berättade då för Roger, vad är det? Henke, alltså jag ser ju att det är någonting som har hänt i ditt liv. Vad är detta? Jag tror på Jesus, säger Henke då. Och hans kollega bara, ja, fortsätt med vad det än är, för det här gör skillnad. Och Roger var ju lite glad där, för att han fick ju på något vis samtala också lite grann med sin kollega om detta. Alltså det sker någonting i mötet med Gud. Detta med att Mose lyser, man kan ju fråga sig, hur då? Vad var det egentligen som hände? Jag vet inte riktigt. Men helt klart är ju att Mose själv inte var källan till ljuset. Det var ju liksom inte att han fick någon form av lampa inopererat i sig så att det lös så oerhört. Eller för att han på något vis hade varit så duktig. Han hade varit 40 dagar på berget, så nu belönade Gud honom med ett starkt ljus. Som någon form av belöning. Och jag tänker att det handlar inte om att glänsa. Alltså att i egen kraft visa upp sin egen prestation och på så vis också försöka få det att lysa ordentligt. Utan när Jesus säger, ni är världens ljus. Så tänker jag att det är Guds ljus som speglas i oss. Alltså när det är starkt månsken, så vet vi ju det, att det är inte att månen ger ett sådant starkt sken utav sig själv, utan det är ju ändå så att det är solens ljus som träffar månen, så att det kan bli, ja, men till och med nästan inte dagsljus, men ändå väldigt starkt ljus mitt i natten. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himlen. Alltså när hans ljus träffar oss, så kan det lysa. Inte för att vi är så förträffliga. Hur reflekterar vi Guds ljus då? Ja, men jag tänker ju ändå någonstans att en ren och klar spegel reflekterar ju ljuset bättre. Så är det ju. Och där tror jag ändå det handlar om renhet. Inte så att vi återigen, inte förträfflighet, men den här äktheten som jag tycker att vi i vår gemenskap talar mycket om. Att vara äkta och sann. Inte att vara perfekt. Men det här rena att, ja, men det är som det är. Och så får Gud vara där och liksom på något vis lysa på oss och lysa upp så att vi också kan rensa bort det som inte är bra. Att inte liksom ha en massa lik i garderoben eller vad det nu kan vara. Det handlar ju också om att vara på rätt plats. Om man ska skapa en sån här solkatt till exempel, så är det klart att man behöver ju ändå se så att spegeln är i förhållande till ljuset, så att det ändå liksom blir rätt vinkel på något sätt. Och där skulle man väl kunna säga att det är klart att det ändå handlar om att vi också försätter oss i situationer där Guds ljus också kan på lysa på vår omgivning. Precis som Jesus i samma sammanhang pratade om att vi är jordens salt. Men när saltet, så länge det är kvar i saltkaret, så gör det ju ingen skillnad, utan det behöver ju på något vis finnas i den miljö där både ljuset och saltet behövs. Att så att säga ställa sig till förfogande, att sätta sig i rörelse, att säga, men här är jag, på den här platsen är jag, sänd mig, använd mig. Och så är det så tydligt i den här situationen med Mose att det blir någon form av reaktion. De backar, de går undan, de blir rädda. Det handlar om att lägga en slöja på. Det är liksom på något vis som att det överraskar. De drar sig bort. Och så är det väl med ljuset. Att det kan liksom överraska oss, eller det kan locka. Ljuset kan också locka till sig. Det kan avslöja, det kan jaga bort mörkret, det kan vägleda, olika saker som Harald också varit inne på. Alltså att ljuset är både vackert och i någon mening utmanande. Och frågan är vad vi tänker på när vi hör att Gud är ljus. om det här ljuset som Bibeln talar om. Jag tror att det väcker många av de här olika associationerna som Harald var inne på. Ibland tänker man på stearinljuset eller på en lykta eller kanske på en strålkastare. Eller någon form av ledljus eller vad det nu är för någonting. Vad betyder detta att Gud är ljus? Jag tror att när Guds ljus drabbar oss så att både han och vi får lysa tillsammans, så kan det mycket väl handla om den här mysbelysningen som vi känner igen, inte minst ifrån andakterna på scouterna eller det här liksom, att vi skapar lite god stämning för att faktiskt samla och lugna ner, och det finns ju massa fin pedagogik i det där också, men att också det finns något gott, något varmt, något härligt, någonting, om vi får säga mysigt, i evangeliet. Nej, men alltså jag tror att vi är rätt så bra på det i våra sammanhang, och det är värdefullt och viktigt. Jag tror inte vi ska slarva bort eller tänka att oj, 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 vi är bara sådana här mysiga. Utan, nej, men absolut inte. Gemenskap, kristen tro, är ju i grund och botten gemenskap. Att skapa förutsättningar för människor att få komma. Att få sänka axlarna. Att få sätta sig ner. Att få bara vara och ta emot. Tänk att få vara ett stearinljus i Guds rike. Det kanske fladdrar och flämtar lite grann, men det skapar åtminstone lite trivsel. Sen är det klart att det inte stannar där, men kanske att vi på något vis kan få känna igen oss i det. Oj. Ljus i Alingsås pågår just nu. Det är en tradition som har pågått i ganska många år nu. Sätter upp. Det är såna här professionella ljussättare som belyser olika byggnader utifrån olika tema och så vidare. Oerhört fascinerande att se vad ljuset gör. Ni vet vad en lampa kan göra om man lyser neråt eller om man plötsligt vänder på den och lyser uppåt, och så skapar det olika stämning. Och plötsligt ser man grejer också som man inte har sett förut. Och man ser det utifrån ett nytt perspektiv. Guds ljus ger oss nya perspektiv. Så är det. Och en del av oss kanske behöver vara de där lamporna. Och vi behöver de lamporna i våra liv som plötsligt bara, nej men titta här. Du är fortfarande kvar på samma plats. Men plötsligt får vi ett nytt perspektiv. Wow. Bara genom att ljuset lite grann förändrades. Den är ju den här lite mer obarmhärtiga på något vis. Tänd alla lampor. Eller kanske fullt dagsljus. Om man känner i kontrast till det här stearinljuset, så känns det här. Vi har några sådana grannar. Man undrar hur de sitter hemma. Och lysrör. Det är det som det bara lyser ur deras köksfönster. Eller vad det är liksom. Så kan man ju också. Men ibland behövs ju det här. Såklart. Att städa i mörkret utav, eller ljuset utav ett stearinljus, det är ju i och för sig ganska skönt, för att man behöver inte göra så mycket. Nu ser det väl ganska bra ut. Ja, jag har torkat lite här. Nej, men när man ska få ordning och reda, eller när man ska arbeta för att se detaljerna, så behövs ju liksom på med allt. Så att vi ser till och med vad som är borta i hörnen. Sådant är Guds ljus ibland. Det här med uppenbara saker för oss som vi hade glömt att vi ens... Oj då. Nej, men det här kanske vi faktiskt behöver ta itu med. För att det här är ju inte bra. Nej, men här är ju till och med... Det är ju ruttet där borta. Det är ju, vi behöver ju byta ut. Vi måste ju skruva bort. Vi måste ju fixa till. Och ibland behöver vi kanske också vara det där ljuset som kommer till någon nära och säger, det här är ju inte bra. Jag ser ju på det att du inte mår bra. Hur kan vi hjälpas åt för att på något vis komma vidare? Rensa bort det som är dåligt. Plocka bort den där flisen. Då behövs det ljus. Nödbelysning. Ja, det är ju nödvändigt. I synnerhet när en nödsituation uppstår. Då behövs ju de här ledljusen. Var är utgången? Vart någonstans ska jag ta vägen? Eller för den delen när det är liksom ledljus kanske på en i övrigt mörk skogsväg, när de har sånt där elljusspår eller så. Men liksom i alla fall, Och det kanske man får tänka att om vi är flera lampor i en kedja som på något vis tillsammans leder åt rätt håll. Så att vi hjälper människor att hitta dit man i nöden behöver gå. Gud, var en hjälp i nöden. Och ibland är det ju akut och då vill det ju till att man på något vis hittar rätt väg bland alla vägar. Vart är utgången eller ingången? Varnande ljus, det behövs ju också ibland. Kanske när det har skett en olycka, kanske för att man ska sakta ner, kanske för att det behövs göras en kontroll. Någonting som ändå gör att, nej men vänta nu, stopp och belägg. Nu behöver vi verkligen vara vaksamma och se och göra det som krävs. Guds ljus kan mana till vaksamhet. Att vi liksom stannar upp och lyssnar in, vad är det nu? Vad står det skrivet? Vad säger han där framme i uniform? Nej men att liksom... Och ibland då behöver det här drabba även oss så att vi är vaksamma och kanske också upplyser andra människor om att det krävs vaksamhet här. I vår värld där det är så mycket som på något vis är här är vägen, nej men här är vägen eller så ska vi göra eller vad det nu är, makthavare och andra som, och så bara, nej men vänta nu. Varningslamporna behöver blinka ibland. Sociala medier, vad är sant? Vad är rätt? Vad är riktigt? En till. Gud är ett bländande ljus. Gud är ljus och inget mörker bor i honom. Och ibland är det där. Vi kan inte göra någonting med det. Vi kan inte se in i Gud utan det är bara liksom han drabbar oss. Guds ljus. Att han liksom får genomlysa oss, upplysa oss, men kanske framförallt bara få vara där i Guds ljus. Vi kan inte se. Gud är helig. Vi gör inte som Mose som satte en slöja för sitt ansikte för att Israels barn inte skulle se hur det som bleknade försvann. När någon omvände sig till Herren tar slöjan bort. Herren är anden och där Herrens ande är, där är frihet. Och alla vi som är obeslöjat ansikte ser Herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom anden. Genom Herren, anden. Skriver Paulus. Döljer vi något? Alltså den där slöjan som på något vis Mose tog fram för att täcka ljuset. Det verkar som att han täckte ljuset för att dels för att det var något som var liksom ofullständigt. Det bleknade, det försvann ju. Det kanske fanns någon form av skam i det. Eller liksom, jaha, jag lyser men inte hela tiden. Det verkar bättre än vad det är. Jag vet inte. Han dolde i alla fall sitt ansikte och så tog han bort det när han kom inför Gud på nytt. Han dolde det ju också för folket på något sätt. En rädsla och oklarhet gjorde att Guds härlighet bara kunde anas. Och visst är det så att vi ibland söker oss bort ifrån ljuset. Vi döljer saker. För varandra. Kanske också inför Gud. Vi skäms. Tycker att det är inte så bra som det borde vara. Och så vet man inte riktigt vad man ska göra med det. Och så kanske istället för att lägga fram det i ljuset så backar vi lite grann. Jag tycker det är alltför lätt att göra så. Eller att vi kanske har en gudsbild som gör att vi blir skrämda för vad som ska hända. Vad händer om jag säger som det är? Kommer jag bli accepterad? Kommer jag få förlåtelse? Och vi ser ju exempel på det runt om, även i våra kyrkliga sammanhang. Och bland ledare inte minst som kanske lever lite för ensamma. Och så plötsligt är det något som det har gått för långt. Och så har man hållit det undan. Man har liksom gömt det på något vis och sen kapsejsar man liksom. Men att vi får komma. Vi behöver inte frukta Gud. Vi kan möta honom ansikte mot ansikte. Förut var det på ett annat sätt. Paulus är ju inne på detta. Att i det gamla förbundet så var det på ett annat sätt. Men nu. Nu är Jesus den fulla uppenbarelsen av Gud. Den som har sett honom har sett Fadern. Jesus har förklarat för oss vem Gud är. Och Paulus skriver att i Kristus tar slöjan bort. Där Herrens ande är. Där är frihet. Wow! Frihet. Vi får komma. Vi kan plocka. Vi behöver inte. Utan vi får komma. När vi lever i mörkret så kan vi lätt gå vilse. Vi kan snubbla. Vi kan falla. Men i ljuset så kan vi se klart. När mörkret hopar sig kommer de destruktiva tankarna och tillvaron kan tyckas svår. Men när gryningen kommer, då lättar det oftast. Då är det ofta lättare att tänka klart. Vi får rätt perspektiv. Och så finns ju det där perspektivet också av att men, döljer vi någonting här för våra medmänniskor? Är det ibland så att vi ibland liksom hänger en slöja över det ljus som Gud ändå har gett oss att lysa med? Jag sätter det ej under skeppan, nej. Det ska få lysa klart. Det jag har varit med om vill jag dela med andra. Behöver inte nödvändigtvis innebära att jag går och sjunger på Arlanda. Men att det ändå tar sig uttryck naturligt. Vem är Jesus för mig? Är jag ett stearinljus? Ja, men kanske. Skapa gemenskap. Hur kan jag få människor att trivas i Guds närhet? Eller är jag en lykta? Är jag en lampa? Vad är jag? Vad har jag? Vad har du? Vad har vi för roll i detta? Och så får vi söka Gud. Ja, det var ju ursäkten hade jag ju innan. För Guds skull. Alltså att vi får söka Gud i bön för den han är. Inte bara för att jag har massa saker på min agenda. Inte bara för att jag har en massa behov som jag kan komma med. Vi får ju det. Absolut. Men att vi också kommer för att Gud är den han är. Vad vill han? Vad vill han visa för oss? Jag är världens ljus. Alltså att avsätta tid för Gud utan att ha en agenda. Bara vara. Att lyssna och be utifrån de tankar som dyker upp. Att stilla sig så mycket att mina egna tankar tystnar. Att Guds röst blir hörbar. Mose gick undan i 40 dygn. Elia gjorde samma sak. Jesus gjorde det också. Innan han kom ut i offentlig tjänst så tog han sig 40 dagar, 40 nätter. Alltså att avsätta tid för att söka Gud. 40 dagar, har du det? I kalendern. Kanske är det någon, jag vet inte. Det har jag aldrig gjort. Det vore en spännande grej. Jag vill bara uppmuntra. Uppmuntra kanske. Ja, men om det inte är 40 dagar, det känns ju ganska så. Men det kanske är 40 timmar. Tänk avsätta en helg. Söka Gud. Dra sig undan. Lyssna. Läsa Bibeln. Försöka förstå vad Gud, vad är det någonting? Eller kanske 40 minuter. En extra timme någon gång under den närmaste tiden framöver. Att avsätta det. För Guds skull. En del av oss kanske känner om en 40 sekunder. Nej, men att öka den dagliga bönen med någon minut. Kan ju göra all skillnad i världen. Men att ändå någonstans tänka. Men vad befinner jag mig i det här? Att börja där jag står. Det är ingen prestation. Det är ingen jämförelse, men att få ta lite tid med Gud för hans skull, utifrån Guds agenda. Och så ligger på Guds hjärta. Och det finns ingen quick fix i det. Det handlar om ett liv i Guds närhet. Ett liv i Guds närhet. Där vi ger uttryck för att vi är helt beroende av honom. Och så får han prägla oss, lysa på oss med sitt ljus och så får vi reflektera honom. Herre, hjälp oss med detta. Kom med ditt ljus. Kom och lys på oss. Och tack för att du gör det. Du lyser upp våra liv. Tack för att du påverkar oss. Även när vi inte upplever det så. Herre, låt oss få se vad vi kan få vara för ljus för någon annan. Och tack för att vi inte behöver vara lika. Att vi inte behöver försöka att förställa oss eller vara som någon annan, utan att vi får lysa på det sätt som du har tänkt här. Men hjälp oss att ändå på något vis vara på rätt plats, försöka att ställa oss till ditt förfogande, så att också andra människor får se ditt ljus. Amen.